Det här är P1, Sveriges Radio. Dumpen konfrontation i det mediala finrummet.
Ja, vi ska ju vara lika inför lagen, men vi är inte lika när det handlar om publicistiken.
Sveriges Radio pekade grundlöst ut YouTube-fenomen för barn som rysk propaganda.
Det känns nästan som en påverkansoperation från Sveriges Radios håll. Det kanske inte är en påverkansoperation, men herregud, det känns som en.
Och så om deepfakes som utmanar journalistiken.
Can I trust that it's you on the other side of the screen?
Absolutely not. Absolutely not.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. Dumpen som söker upp och med mobilkameror konfronterar så kallade gäddor som sexchattar med barn. Ja, det är en väldigt udda fågel i medielandskapet. Ofta omskrivs inte dumpen av andra medier för deras konfrontationer med män, utan snarare om konsekvenserna som följer efter. Kritiker menar att dumpens metoder är extrema och utan konsekvenstänk mot den utpekade och hans anhöriga. Men i veckan blev just en konfrontationsvideo på dumpens sajt omskriven i flera nyhetsmedier. Och vissa valde att gå så långt att de pekade ut mannen med namn.
Det går inte att göra det vackert. Det går inte att göra det enligt ett fint pressetiskt system som man ska kunna dricka till morgonkaffet och käka vin och bröd. Så att vi kommer nog inte in i stugvärmen direkt. Vi är för obekväma på det.
Det här är Sara Nilsson, ansvarig utgivare på sajten dumpen.se. Och det här som hon pratar om, det är dumpens metod och själva kärna. I chattar utger sig dumpen för att vara minderåriga och söker upp så kallade gäddor som vill sexchatta med barn. De stämmer träff och väl på plats konfronteras gäddan av Sara Nilsson och hennes parhäst, den tidigare höjdhoppsstjärnan Patrik Sjöberg, som är utrustade med mobilkameror.
Va? Vi har haft koll på dig jättelänge. Jättelänge. Varför gör du så här?
Konfrontationsvideon och chattarna publiceras sen på Dumpens sajt för allmän beskådan.
Vi kommer inte att kunna förhandla om publicering, det kan vi inte förhandla om. Däremot så kan vi prata med varandra och hitta den bästa vägen för dig att gå.
Dumpen rör sig alltså i landskapet mellan publicistik och kraftfull aktivism. Och vanliga nyhetsmedier måste, vare sig de vill eller inte, förhålla sig till dumpens verksamhet allt mer. I en av dumpens konfrontationer som de publicerade nu i veckan så visade det sig att den utpekade mannen också var en lokalpolitiker i en norrländsk kommun.
Det är ju faktiskt första gången som vi har behövt förhålla oss till dumpen, men man har ju förstått att det skulle komma en dag.
Ja, strax efter att dumpen lagt ut konfrontationen med mannen så exploderade tipsinkorgarna på Piteå-tidningen som bevakar den aktuella kommunen där mannen är politiker. Marie Gustafsson är chefredaktör på Piteå-tidningen.
Nej, men vi fick reda på historien på måndag vid middagstid och så blev vi överrösta med tips i alla våra kanaler, både på Piteå-tidningen och i våra privata kanaler från det att det släpptes till Bikolaos. Så att det var ett otroligt stort genomslag, skulle jag säga.
Piteå-tidningen och tidningen Norran publicerade två artiklar och krönikor där de berättar vem mannen är. De publicerade ingen bild på honom, men väl hans namn.
Det är ju inget lätt beslut. Det är ju både fakta och känslor inblandat också naturligtvis. Det som gjorde att vi skrev om den här politikern och att han hade blivit avslöjad av dumpen. Han trodde att han skulle träffa en flicka på ett hotell. Det handlar ju om flera saker och det är inte kanske avslöjat i sig som gör att vi skriver, utan det är ju politik är en förtroendebransch.
Har ni själva kunnat kontrollera de här uppgifterna från dumpen, att det verkligen är så att det är han som har chattat med de här personerna som har utgett sig för att vara barn?
Han säger ju själv att han känner att han är just, att han är djupt ångerfull och att han ska söka behandling. Jag känner att när han berättar på det sätt han gör, så känner jag att det blir som ett kvitto på att det stämmer.
Aftonbladet, Expressen och Omni skrev också artiklar om den utpekade Norrlandspolitiken, men utan att namnpublicera.
Ja, det här är en lokal politiker på ganska låg nivå. Och det är inte i någon av de större valkretsarna, och han är inte misstänkt för något brott.
Karin Olsson är biträdande chefredaktör på Expressen.
Så för oss var det aldrig faktiskt ens en diskussion där vi prövade om det här skulle bli en namn- och bildpublicering, utan det var ganska självklart att vi skulle hålla det här väldigt anonymt.
I det här aktuella fallet med Norrlandspolitiken så skriver ni vilken del av Sverige och vilket parti som mannen har företrätt. Ni hänvisar också till att det är en dumpen uthängning i er publicering, och det gör det väldigt lätt att ta reda på vem den här personen är. Är det inte som en indirekt uthängning ändå av honom?
Jag tycker att vi förhåller oss väldigt stramt i hur vi återger detta. Men det är klart, ska man berätta en nyhet så måste man ju berätta någonting. Annars så blir det ju svårt för publiken att ens förstå vad det handlar om. Och även om du inte skulle skriva dumpen för sin, och du skulle göra en omskrivning, en sajt som hänger ut misstänkta pedofiler. Alltså det finns bara en sån i Sverige som har någon slags verksamhet att tala om.
Konsekvenserna kan bli stora. Nyligen skrev tidningen ETC om det fjärde självmordsfallet som ska ha skett i kylvattnet av dumpens konfrontationer. Vad tänker du om det?
Jag tycker att det är otroligt tragiskt. Det är fruktansvärt tragiskt.
Sara Nilsson, ansvarig utgivare på Dumpen igen.
Framförallt så är det synd att de här människorna väljer att ta den vägen istället för att gå den rätta vägen och faktiskt söka sig till vården. Vi trycker ju på extremt hårt för att de ska in i vården på ett eller annat sätt.
Jag tänker att vi ska ju vara lika inför lagen, alla vi samhällsmedborgare.
Marie Gustafsson, chefredaktör på Piteå-tidningen.
Men vi är inte lika när det handlar om publicistiken. Utan är man en offentlig person med förtroende uppdrag, då får man tåla en hårdare granskning och att det kokar ner till det moraliska ansvaret i de positionerna.
Hur ser du på publicitetsskadan som det här innebär?
Nej, men det är ju klart att jag från allra första början har tänkt på det och gjort några övervägningar. Men det är ju argumenten kring varför vi berättar som är det som lyser starkt och måste stå för de eventuella konsekvenserna som den publiceringen kan medföra.
Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
Sajten Samnytts utgivare Mats Dagelind döms i tingsrätten till en månads fängelse för förtal och grovt förtal. Det efter att sajten i flera artiklar pekat ut en person i föreningen Näthatsgranskaren som klandervärd och brottslig. Mats Dagelind nekar till brott och menar att artiklarna är publicistiskt motiverade. Det här var Expo först med att berätta i veckan. Flera medier dödförklarade i veckan felaktigt författaren Jonas Jonasson. Efter att ett fejkat Twitterkonto som utgivit sig för att vara författarens förlag publicerat uppgifterna på plattformen X, publicerade både TV4 och Dagens Nyheter. Men bakom det påhittade kontot dolde sig i själva verket den italienska internetskämtaren Tommaso De Benedetti, som flera gånger lyckats lura medier. Reportageboken Klanerna stoppas och redigeras om. Det berättade bokens förlag Mondial i veckan. Det handlar om uppgifter om Sven Otto Littorin och anklagelser om att han under sin tid som arbetsmarknadsminister skulle underlättat för kriminella klaner från Kosovo att ta sig in i Sverige. Efter att Littorin hotat med rättsliga åtgärder har han nu kommit överens med förlaget om att uppgifterna kommer strykas ur boken. Men Johannes Wahlström och Jan Persson, som är författarna, skriver i en kommentar till Kulturnytt att de står till 100% för uppgifterna de publicerat. Littorin skriver apropå det här uttalandet på sin Facebook-sida att han och hans advokat nu ska ta en funderare kring ytterligare rättsliga åtgärder.
I tisdags morse kunde lyssnare till P4 Värmland höra om ett nytt YouTube-fenomen som gjort dunder succé bland barn. Det handlar om Skibidi Toilet, en surrealistisk animerad serie från en rysk-georgisk skapare som fått närmare 800 miljoner visningar på YouTube. Men serien, fick P4 Värmlands lyssnare veta, kan vara skadlig och leda till ett mystiskt syndrom bland dess unga barnfans. Och så det kanske mest explosiva. De sjungande toaletterna kan vara en del av en rysk påverkanskampanj riktad mot våra allra yngsta. Det här enligt en forskare vid den högt ansedda Försvarshögskolan som intervjuades i P4s reportage. Frågan är bara, vad hade P4 egentligen på fötterna när de gick ut med de här uppgifterna? Och vem var egentligen den där försvarsforskaren som var inslagets främsta källa? Fanny Hedenmo har tittat närmare på ett reportage där i princip ingenting visade sig stämma.
Här är Kulturnytt som börjar med en populär trend på YouTube som en del kanske har koll på men för andra är helt okänd.
Jag sitter där i godan ro och lyssnar på Kulturnytt som vanligt mitt på dagen.
Det här är Mattias Beimo som är analytiker och ibland skriver för Aftonbladet Kultur.
Och det kommer ett inslag om hur mimet, internetmimet Skibidi Toilet är rysk propaganda och en påverkansoperation riktad mot våra barn.
Riktad mot barn, det tror Aida Alvinius som är forskare på Försvarshögskolan.
Vid första anblick så låter det väldigt löjligt, men jag tror att det finns en djupare mening.
Och eftersom jag både känner till, tyvärr, Skibidi Toilet och ryska påverkansoperationer, så får jag inte riktigt ihop det där i huvudet.
Du hade koll på den här serien?
Ja, det är ju pinsamt, men det ingår i mina arbetsuppgifter att ha koll på sådana här stora 800 miljoner tittare på YouTube. Då måste jag ha koll på det.
Skibidi Toilet började som ett internetmem i februari 2023. Det är korta, roliga klipp av huvuden som sticker upp i toaletter och är gjorda av den rysk-georgiske och lite hemlighetsfulla animatören Alexej Gerasimov. Med tiden har det här blivit som en regelrätt internetserie, helt utan dialog, om en värld som består av toalettmänniskor.
Den här serien finns i många avsnitt och den går ut på att toaletterna, eller toalettmännen kanske man ska säga, slåss mot kamera- och högtalarmännen i en ständigt pågående fight med futuristiska inslag.
Låter det här konstigt så är det för att det är konstigt. Kanske ska man förstå det så här. Serien innehåller exakt det som barn gillar. Det är kiss och bajshumor, det är en trallvänlig låt, det är vapen och våld. Och framförallt, det är något som föräldrarna inte förstår sig på. Men i P4 Värmlands reportage, som alltså även sändes i Kulturnytt i P1 i tisdags morse, får lyssnaren veta att i den här tramsiga serien kan det finnas underliggande politiska budskap. Det kan röra sig om rysk påverkan riktad mot barn. Mattias Beimo skrev i veckan en text i Aftonbladet Kultur om att det här är en högst tveksam slutsats.
Att sitta i Sveriges Radio och att analysera Skibidi Toilet var ingenting jag trodde förra veckan att jag skulle göra. Men om vi nu ska analysera det här seriöst så vill jag ju säga att det är inte riktigt bara så som det beskrivs i inslaget.
I P4-inslaget nämns ett avsnitt i serien. En kort video där Vladimir Putin plötsligt stiger ner från himlen i en gyllene toalett, flankerad av beväpnade toaletter som tuggar fradga och skjuter vilt omkring sig. Men det som inte berättas i inslaget är vad den här påstådda ryska propagandan i serien skulle bestå av.
det är inte bara Vladimir Putin som förekommer, utan det är ju även Nordkoreas ledare Kim Jong-un förekommer, amerikanska presidenter, Erdogan är med i någon snutt också, kommer ur toaletter. Det är väldigt många världsledare som kommer ur toaletterna. Så man kan ju fråga sig då, vad är den politiska vinkeln här då?
Så vad är beläggen i inslaget? Ja, i både Kulturnytt och P4 Värmland hörs bland annat den här kvinnan.
Det här är ju såklart ett sätt att påverka opinionen hos de minsta som inte vi har någon kontroll över överhuvudtaget.
Aida Alvinius, som presenteras som forskare på Försvarshögskolan.
Och där finns ju pondus och en tyngd bakom det påståendet, som ju naturligtvis, om man säger sånt i public service och man tillåter säga sånt, eller man dissens det man säger i public service, då måste det finnas väldigt goda belägg för det.
Så vilka belägg hade den här forskaren för de här ganska starka orden?
Hej, hej!
Hejsan, hej! Inte mycket visade sig. Och när jag når Aida Alvinius i torsdags eftermiddag så hävdar hon att hon inte förstod att hon intervjuades i egenskap av forskare, utan som orolig förälder.
Min son får ett brev med sig hemskickat från sin lärare.
Aida kontaktas av journalisten på P4 Värmland efter att hennes barn intervjuats om Skibidi Toilet. Att hon överhuvudtaget är med är alltså en ren slump. Och enligt henne så var hon tydlig med att hon inte forskat på det här fenomenet. Aidas expertis är istället militärt ledarskap.
Och jag var väldigt noga med att tala om att de som är experter är på Myndigheten för psykologiskt försvar, och att jag som förälder vars barn skulle bli inblandat, då är den som responderar och inte i rollen som forskare.
Att Aida Alvinius inte har någon kunskap om Skibidi Toilet framkommer också i reportaget. Så frågan är ju varför hon får bära den här vinkeln helt själv.
Ett publicistiskt haveri kallade du det på telefon.
Det kallade jag nu. Jag kan kalla det för värre saker också. Därför att det är så väldigt viktigt att public service har en roll som inte är den som sociala medier har. Där det inte är så viktigt med källkritik och fakta. Där har ju public service en speciell roll. Och därför blir det här inget annat än ett haveri faktiskt.
Måns Hirschfeldt, som är programchef på Sveriges Radios kulturredaktion, har avböjt att svara på våra frågor. Han hänvisar istället till...
Ola Finell, kanalchef på P4 Värmland.
Ja. Och då tänkte jag att jag skulle... När jag och Ola Finell pratar på torsdag eftermiddag har inslaget precis tillfogats två rättelser och klippts om.
Nej, just att vi inte tittade noggrant på publiceringen innan den gick ut. Alltså vi brast i vår redaktionella genomgång före publiceringen.
Rättelsen kommer efter att vi kontaktat Aida Alvinius, som i sin tur kontaktat P4 Värmland om sin medverkan. Hon menar ju att hon har sagt klart och tydligt, jag uttalar mig bara i egenskap av mamma och inte i egenskap av forskare.
Nej, det är inte riktigt våran bild. Min reporter har i samband med intervjun frågat om det var okej att hon uttalade sig som forskare, och fick då svaret absolut, det är den informationen jag har. Men uppenbarligen så har det blivit ett missförstånd då när hon säger att hon inte har gjort det.
Mm. Jag
och det tar vi på stort allvar förstås. Och publicerar intervjun nu för att i lugn och ro ta reda på vad som har hänt. Om det faktiskt finns ett missförstånd.
Ja, här står ord alltså mot ord. Men det är ytterligare en detalj som väcker frågor. I reportaget resoneras det kring om Skibidi Toilet kan vara skadligt för ett barns hjärna. Att det kan leda till Skibidi Toilet Syndrome, ett slags tillstånd hos barn. En snabb googling visar att begreppet Skibidi Toilet Syndrome myntades av indonesiska YouTubers. Ett skämt om att barn som ser serien vill bli toaletter. Det här har i sin tur vuxit till ett meme. Videor på sociala medier där barn gömmer sig i tvättkorgar och sjunger Skibidi-låten. Det är väl inte konstigare egentligen än att hela världen dansade till Gangnam Style 2011 eller frågade sig hur rävar låter 2013. Är det ett syndrom? Kan man kalla det för ett syndrom?
Nej, alltså det kan vi inte göra. Det där är ett påstående som vi, precis som du säger, det är hämtat ifrån den här skolpsykologen som säger det, men det är också från privatpersoner på sociala medier. Så det kommer vi rätta till och redovisa. Vi borde såklart ha tittat djupare på det före publiceringen. Misstag, och det kommer vi rätta till.
Det är ju ett ganska dåligt betyg till inslaget att ingen av de här vinklarna riktigt höll vid närmare granskning, så att säga, även av er själva då nu i efterhand. Vad tänker du om det, att det blev så?
Ja, jag tänker att vi har, i det här fallet har vi begått ett misstag som vi rättar till. Vi har haft diskussion på redaktionen och hur vi ska göra för att inte det här ska hända igen. Och vi brast i vår redaktionella genomgång före publiceringen gällande delar av de här inslagen. Det är ingen tvekan om det, för därför kommer vi också göra rättelser och förtydligande. Det var inte bra.
Att koppla samman den ryska propagandan med den i samhället ganska stora oron för våra barns internet- och skärmvanor, det är ju i sig ganska frädiskt.
Tillbaks till Mattias Beijmo.
Det är det som gör det här, att det känns nästan som en påverkansoperation från Sveriges Radios håll. Det kanske inte är en påverkansoperation, men herregud, det känns som en. Det är ju inte Ryssland eller Putin som hittade på de algoritmer som gör våra barn beroende av skärmen. Det garanterar jag att det inte är.
Det har aldrig varit så enkelt och billigt som nu att skapa falska filmer, bilder och röster. Så kallade deepfakes. Och det här skapar nya utmaningar för journalistiken i att verifiera faktauppgifter. För det florerar en stor mängd falska bilder, filmer och ljud där det ser ut och låter som att människor säger och gör saker, men som i själva verket är simulerade av en AI.
Ja, ungefär som det där ni just hörde, inte var jag, utan en AI som försökte härma min röst. Läskigt, va? Men det här är bara början. Den senaste veckan har internet svämmat över av den ännu inte lanserade tjänsten Sora, där man också kan generera videos direkt från text. Redan nu används filmer fejkade med AI i bedrägerisammanhang. Ett av de senaste uppmärksammade deepfake-fallen handlar om ett Zoom-möte som resulterade i att 25 miljoner dollar gick upp i rök.
This is devastating. It's devastating all around.
The wider thing is just we're screwed.
Vi är körda, säger kommentatorn i den här nyhetssändningen. Det som diskuteras här är en ny nivå av deepfakes. En anställd sitter i Zoom-möte med sin chef och några andra i teamet. Chefen förklarar att han snabbt måste överföra 25 miljoner dollar till ett konto. Det hela verkar märkligt, men han gör som chefen säger. Och det är först i efterhand som det uppdagas att chefen och de andra aldrig har varit med i mötet. Det var deepfakade versioner av dem i ett Zoom-möte i realtid. Bluffen uppdagades i Hongkong häromveckan.
Hey Jonathan Soma, can I trust that it's you on the other side of the screen?
Absolutely not. Absolutely not. I could be anybody right now. Absolutely anybody.
Jonathan Soma är professor i datajournalistik vid Columbia University i New York, och jag pratar med honom över Zoom. Han har följt utvecklingen inom deepfakes och menar att journalistiken och mediehusen står inför en ny utmaning.
It is terrifying, and we're in for a wild ride at the very least.
Desinformation och manipulation har alltid varit något som journalister och mediehus hanterat. Men deepfakes är vassare och svårare att upptäcka. Och risken är att journalistiken blir försiktigare framöver, säger Jonathan Soma. Hur ska man till exempel kunna avgöra att ett läckt telefonsamtal med sprängstoff till en bra story inte är fake?
You might second guess yourself to the point that you're sitting on something that is big news because you can't verify it. You say maybe it's a deep fake instead of something real.
Taylor Swift has now been put in the position where she is being forced to consider suing over the fact that sexually explicit deep fake images of her flooded social media over the last.
Deepfakes förväntas att spä på mängden desinformation, klickbete och konspirationsteorier på nätet. Och tekniken kan såklart användas för att få det att se ut som att politiker och kändisar säger eller gör saker som de aldrig har sagt eller gjort. Med en enkel klä-av-app så skapades bilder på en nakenposerande Taylor Swift. De spreds som en löpeld på X häromveckan.
The Twitter account that posted them does not exist anymore. It is shocking that...
En annan uppmärksammad deepfake nyligen var en robotringning från president Biden inför premiärvalet i New Hampshire.
Voting this
Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again.
Den fejkade Biden-rösten uppmanade väljarna att inte gå och rösta. Just den här deepfaken upptäcktes tidigt och klassades mest som ett skämt. Den fick inga allvarliga konsekvenser. Men Jonathan Soma menar att det är inte deepfake som den här, en som får genomslag och blir känd, som är det stora problemet. Det är deepfake som riktas till enskilda journalister eller makthavare som kan bli farliga.
In the case that you get a phone call and it's from someone who you respect and they're telling you something, you cannot verify whether that is them or not. And I do not think there is a quick and easy way to solve that problem. The best we can do is hope that the damage that is wrecked from these is limited. Because we're not going to figure out how to react to them until we see them happen.
I think we were very early and we were very confident that this was going to be a big problem. We started the company about 4 years ago.
De deepfakade nakenbilderna av Taylor Swift kunde snabbt avslöjas av Reality Defender, ett bolag som riktar in sig på att upptäcka deepfakes. Ben Coleman är grundare och han har sett efterfrågan på verktyg som kan avslöja deepfakes skjuta i höjden. Idag jobbar hans bolag med allt från banker och försäkringsbolag till mediehus och valkampanjer.
Where we were wrong was on how fast it would come, and what we thought would take years are evolving in months.
Ben Colemans team jobbar med att researcha tusentals generativa AI-modeller och försöker hitta så kallade fingerprints, det som utmärker en deepfake. Vi vet ju till exempel att det är svårt för AI-modeller att skapa händer. Det blir ofta lite skevt och märkligt.
A lot of times now, deepfake technology cannot recreate a live video and get the breathing, eye blinking, the blood flow of the face consistent. So we're working on models that can actually measure that.
Modellerna som byggs för att avslöja deepfakes kan mäta sånt som andning, blinkningar och pulsen i en människas ansikte. Det är sånt som deepfake-material ofta går bet på. För blotta ögat så kan det ju ändå se trovärdigt ut.
I believe that we can use these tools for about 30 seconds until they are rendered useless.
Professor Jonathan Soma tror ändå inte på den här typen av verktyg som Reality Defenders lanserat. Och det av en enkel anledning. De här verktygen används också av de som försöker luras.
Because if you are one of the people who are making these deepfakes, all you need to do is take that tool and point it at your deepfake and keep tweaking the deepfake until it passes the test. It's a cat and mouse game, and all we can do is hope that one day we will have a societal answer to these problems as opposed to a flawed technical one.
Does it set alarm bell off in terms of what can be done? You're Microsoft.
I would say two things. One is, again, I go back to, I think, what's our responsibility.
När de fejkade nakenbilderna på Taylor Swift spreds över nätet så ställdes Microsofts vd Satya Nadella mot väggen som en av dem som driver AI-utvecklingen.
The platforms don't want to take any responsibility. I think relying on them to self-police probably won't work. Creating regulation on them probably isn't going to work. But I don't have a better solution at the moment.
På vissa håll höjs röster om att deepfake-verktygen ska förbjudas. Men det är för sent, tror Jonathan Soma, och inte heller önskvärt.
To me, this is just the new normal. This is just where we're operating. I give it, you know, another 5 years before we can kind of figure out the social structures to protect ourselves against these sort of attacks, but in those 5 years, a little bit of chaos, a little bit of chaos.
Reporter här var Katarina Andersson. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent var Erik Petersson, ljudet skötte Viktor Persson och jag heter i vanlig ordning Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.